kanske inte jag blev så här jättechockad, därför att jag har gjort klientarbete länge och jag har ju sett de här tendenserna och jag sitter illamående kring hur vi är respektlösa mot varandra. Så att det som förvånar mig och som jag hoppas förvånar många, så är det att det här, den här mängden berättelser som kommer, att det är ju faktiskt en våg som bräcker dammvallen här, och jag hoppas att det ska faktiskt riva upp ögon och liksom ta bort de här klischéartade argumenten kring att inte alla och på det sättet. Att vi den här gången skulle faktiskt på riktigt sätta oss ner och tillsammans alla fundera att hur ska vi göra så att den här situationen blir bättre och så att kommande generationer och barn och unga ska få en goda exempel och så att folk ska framförallt börja må bättre. Men det är ju en sorglig läsning och till den delen jätteledsamt att det behövs ett sånt här stort, så pass stort upprop för att få upp liksom de här frågorna kring respekt och våld och sexuella trakasserier på agendan. Jag hoppas att det kommer mycket gott ut av det här. Att det är ett fint initiativ och jag tycker det är modigt av initiativtagarna att gå ut och att samla folk.
Mm, precis, man har då samlat folk först på Facebook och nu tar man anonymt och publicerar på astra.fi/dammenbrister de här vittnesmålen. Och det är fråga om 6000 kvinnor som har undertecknat det här uppropet och hade ett 800 vittnesmål. Pia Rosengård Andersson, har du läst några av de här vittnesmålen redan?
Jo, det har jag nog gjort. Jag kan inte säga, jag jobbar ju med annat och det kom ju faktiskt mycket, så att jag kan inte säga att jag är jätteinsatt eller har satt mig in mycket i det, men att det här, en del har jag snubblat över på det sättet. Mm.
Varför tror du det här händer just nu i Svensk Finland, att man samlar in sådana här vittnesmål om sexuella övergrepp?
Jag tänker nu att nu är det ju medvind att faktiskt lyfta upp de här frågorna, börjandes med den här MeToo-hashtag-kampanjen och sen har ju vår kära grannland där i väster börjat städa och det här mycket debatt förs igår där. Här har det ju varit lite tystare, eller vi har på det sättet inte sett samma stora tendens eller uppslutning här, men jag tror ju att vi lever ju inte i en burk eller en skildö här heller, så att nu är läge att ta upp det och det här, föra en konstruktiv diskussion kring hur vi får ett bättre klimat och hur sexuella trakasserier upphör, för det ska vara nolltolerans på det fenomenet.
Ser du något som skulle vara specifikt för just Svensk Finland eller för huvudstadsregionen i det här?
Pratar jag Svensk Finland överlag eller huvudstadsregionen, som ju också till vissa delar är en del av Svensk Finland, så klart att i stora städer har man ju hemskt mycket kring gatubestyr och krogliv och uteliv som kanske är större utsträckning än i andra regioner. Men sen pratar vi Svensk Finland, så är det kanske de här våra bubblor eller våra kretsar att... Det kanske är ännu svårare att prata om det här, därför att det är alltid någons, man brukar prata om att man är någons, vems är du? Alltid någons man eller någons son eller någons kusin eller någons barndomskompis, kaveri. Jag tror det fenomenet är ju kanske lite större på finlandssvenskt håll, eftersom vi då är en mindre population.
Vad kan man göra för att förebygga då sexuella trakasserier och våld?
Man kan göra mycket. Och vi har försökt på Folkhälsan att fundera, och redan innan det här initiativet så har vi varit igång med att göra arbete. Och det startar egentligen från babys i magen och sen upp dagisåldern och skolåldern. Att hur är vi respektfulla med varandra och hur är vi liksom, beter vi oss på ett sånt sätt så att man inte mobbar och trakasserar? Och hur gör vi så att vi liksom får en genusmedvetenhet när vi tar hand om våra barn? Och jag tänker det här med sexuella trakasserier, jag ser det som att den är i kärpunkten av åtminstone tre olika sådana här problembubblor. Där sexualiteten och hur vi uttrycker den gemensamt är en bubbla. Makt och maktutövande är en annan bubbla. Och genus och det här, våra sociala konstruktioner, i den här tredje bubblan. Och där möts allt det här liksom, och då blir det sexualiteten eller sexuella trakasserier, och att vi kränker varandra sexuellt blir ett uttryck för att man har behov av att uttrycka sig på något sätt kring makt eller att uttrycka sexualitet. Så det är liksom en komplex problematik som samlas här och som vi borde bli fiffigare på att ta tag i. Och jag säger inte att folkhälsan eller andra som jobbar långsiktigt hälsofrämjande, att vi inte kan göra bättre, men vi är medvetna om det och vi kan göra hemskt mycket mera kring att hur vi får en sån här långsiktighet, att nu kommer den här medvetenheten, och jag är väldigt tacksam för det. För sen kommer den här långsiktiga arbetet, och det är det här arbetet som inte ger rubriker. Hälsan tiger still. Att man har respektfullhet i dagisgrupper, man har respektfullt och tryggt i skolan, på idrottsklubbar och så vidare. Liksom det här att hur man hanterar det, och att vi öppnar upp en sån här allmän diskussion.
Ja, det, när man läser de här berättelserna inom Dammen brister, så det är just brist på respekt som lyser igenom i många, och kanske också sexuella trakasserier kan ju handla just om att visa makt, att visa att man har makt över en annan person.
Jo, och sen det här sneda tänket, det finns en filosof som heter Martin Buber som det här har filosoferat mycket kring det här jag och du, och den här vikten av att se andra människor som ett jag, som ett lika värdefullt jag som mitt eget jag, och allas rätt till sina egna kroppar och sin integritet. Och när det går snett, när det blir en sån här yttring som sexuella trakasserier, då behandlar man den andra människan som det. Att människan finns för att tillfredsställa mig eller för att få mig att må bättre, och då glömmer man det här att den andra personen är ett annorlunda jag som ska respekteras på samma sätt som mitt eget jag. Och här tycker jag att vi har hemskt mycket jobb kvar att göra.
Pia Rosengård Andersson, i ditt jobb som familjeterapeut, så du har då jobbat med våld i nära relationer. Hur är det om ett barn är inblandat i någon sån här situation? Hur får man ett barn att berätta om sån här situationer?
Ja. No, det, jag tror att vi behöver vara föregångare, vi vuxna. Att vi på det sättet försöker prata på ett vettigt sätt kring kroppen. Och att man har rätt att säga nej. Och att också vi pratar på ett fiffigt sätt om sexualitet. Och vilka uttryck och när man liksom kan säga ja och när man kan säga nej och så vidare. Beroende på barns ålder, och man ska alltid säga nej. Och att få bort den här skammen. Och få den här trygga ramen. Och här har vi ju med till exempel Folkhälsan med Västerlit och tagit fram en plansch kring liksom så här trygghetstankar. Mm. Att man kan lära barn, och det är väldigt fiffigt tycker jag. Att det här börjar tidigt, och det är inte liksom, jag tror det är absolut inte skada, det är bara till nytta att vi gör barnen medvetna om att de har rätt till sin egen kropp, och ingen människa, vuxen eller med barn, har rätt att göra saker mot dig som du inte tycker om.
Ja, för det har i den här svenskfinnans MeToo, det här uppropet Dammen brister, så handlar det ju om trakasserier som har skett i alla sorter av åldrar. Jo. Barn, tonåringar, vuxna, kvinnor.
Jo, och det är ju, om man nu tänker på barnen och på det sättet, så det är för lite forskat om det, men det här att kvinnor som söker psykiatrisk vård och den här korrelationen med sexuellt våld och sexuella trakasserier skulle vara oerhört intressant att veta mer. Att vissa forskningar säger ju att 70-80% av de som söker, som har psykiskt tungt med psykiska hälsan, också har såna här erfarenheter i bagaget.